Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Då var det dags för Lägg ut, Expressens mediepodd med mig, Karin Olsson, biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Magnus, visste du att det tändes ett ljus på Expressens scen på bokmässan?
Med anledning av energikrisen, eller?
Nej, till minne av Gudrun Sjödén. Alltså, hon är ju inte död, men idén om henne som kulturtanternas modeikon är ju stendöd efter Karin Söbrings avslöjande i Expressen. Hör här på livepodden från bokmässan, lunch med Montelius med Gunilla Brodrej och Martina Montelius.
Tänkte vi skulle kunna börja det här avsnittet av våran livepodd från bokmässan med en tyst minut.
Man kan tänka sig så här att man har några tysta sekunder, men som ni kanske vet så har vi ju haft en väldigt sorglig utveckling på senare tid, och det är helt och hållet Expressens fel. För Expressen utsatte ju... Förlåt. Jag hade lovat mig själv. Okej. Expressen utsatte ju Gudrun Sjödén för ett väldigt hårt mediedrev här i april.
Ja.
Och det här har lett till... Jag vet inte hur många av er som har hört det, men Gudrun har nu blivit tvungen att gå i landsflykt. Och nu har hon köpt en våning på Manhattan.
Snälla, kan jag få tändaren så vi kan...
Det är bara det att det blir så... Ja. Nej, det är jättesorgligt.
Men det är sorgligt. Vi ska...
Nu ska vi be att få tända ett ljus.
Skrattar de eller gråter de här, Karin?
Ja, det är väl en ironisk gråt här från Martina Montelius. Och det ska sägas att den här podden, när den startades för många år sedan, hade den som uttalat mål att reclaima ordet kulturtant, som på den tiden mest användes som ett skällsord. Och en gång i tiden så hade de till och med ett samarbete med Gudrun Sjödén som donerade sån här, du vet, typiskt randiga Gudrun Sjödén-tröjor som podden kunde lotta ut. Så att jag fick faktiskt en sån tröja av Gunilla Brodrej då någon gång när jag spilt ner mig på jobbet med kaffe. Fick en sån här i XL. Jag använder den ibland fortfarande till min mans otroliga förtjusning.
Vi kanske ska rekapitulera avslöjandet kort. Och jag tänkte att det är så populärt att göra det genom Flashback numera. Både genom Flashback Forever och partiledarintervjuerna. Så jag kollade på tråden som då heter... Batikhäxornas moderskapare Gudrun Sjödén anklagas för rasism. Och Flashback är väldigt skickliga på att koncist koka ner en story till vad essensen är. Och så här sammanfattar man Karin Söbrings avslöjande. Gudrun Sjödén, som utges vara den som skapade batikhäxelocken, har tillsammans med sin vd Ann Adelsson bedrivit ett ledarhelvete. Och de exempel Flashback väljer och granskningen är då vad Sjödén ska ha sagt. Eftersom du är svart kan jag inte läsa av ditt ansikte. Du får försöka ha tydliga mimik. Samt. Jag är så uppspelt över att mina, N-ordet, ska komma idag. Uppges hon har utbrustit när två svarta medarbetare från USA skulle delta på företags kickoff på Münchenbryggeriet. Och då är det jag som har lagt in N-ordet, inte Flashback-användarna. Och inte då Gudrun Sjödén, enligt Karin Söbrings avslöjande. Och Flashback konstaterar ur Expressens granskning att Sjödéns moderkoncern uppges ha en omsättning på 1 miljard kronor, men de senaste åren har HR-chefen haft det svårt att släta över alla medarbetare som blivit nedtryckta av de två kvinnorna. Så citat ur Expressen som man har valt. Göran Sandström, tidigare huvudansvarig för personalfrågor på företaget, säger till Expressen att det under 1,5 års tid var minst ett par anställda i veckan som han hade samtal med på grund av att de kände sig nedtryckta av duon.
Ja, juicy stuff minst sagt. Och nu vill jag ju säga välkommen till den avslöjande reporten Karin Söbring. Välkommen till Lägg ut.
Tack snälla.
Jag måste börja med att fråga, äger du något Gudrun Sjödén-plagg?
Nej, det gör jag inte. lite. Och jag var ganska mån om att ha min vanliga klädsel när vi skulle konfrontera dem också. Det är inte Gudruns smak med hög klack och klänning av det märke jag brukar ha.
Finns det någonting du vill tillägga till Flashbacks koncisa sammanfattning av ditt avslöjande?
Nej, men det är lätt att fnissa över det här. Men det har ju faktiskt att göra med människors arbetsmiljö som är ett av de stora samhällsproblemen idag, apropå psykisk ohälsa. Och vi har fått enormt gensvar från publiken om att det finns missförhållanden på många andra arbetsplatser också. Det som är lite speciellt för Gudrun Sjödén att de har haft så hög svansföring externt med att hylla mångfald och kvinnokraft och framstå som det här schyssta, härliga företaget. Och då blir diskrepansen rätt stor.
En gravid kvinna blir kallad för att vara en defekt vara, konstaterar Flashback här också.
Ja, och att det är så lynnigt att man blir utskälld utan förvarning och går från hyllad till sågad längs med fotknölarna. Att de har varit så himla rädda. Upp på goda grunder när jag har.
Det här avslöjandet gjorde ju du för en tid sedan och nu kom då nyheten att Gudrun Sjödén helt lämnar bolaget. Eller hur? Det var det som gjorde att det här blev aktuellt igen nu.
Ja, hon lämnar som designchef. Hon kommer att kvarstå som styrelseordförande varför vi tycker att man fortsättningsvis också kan granska hur företaget bedrivs där. Inte minst för att det finns mycket kritik mot vd Ann Adelsson också. Men att hon lämnar som designchef efter nästan 50 år i företaget är ju väldigt speciellt. Och hon framställde i sociala medier som att det enkom berodde på Expressens granskning och indirekt kanske gör det för att Arbetsmiljöverket inledde en inspektion när vi hade vår granskning i Expressen och de krävde att man skulle vidta en massa åtgärder, bland annat att ta in en extern part som gjorde en medarbetarundersökning och vi kunde i veckan avslöja att den här nya medarbetarundersökningen gav henne katastrofala siffror och mycket, mycket kritik igen, även efter vår granskning och då blev hon så arg på detta. Så att hon insåg också att alla andra som har fått så dåliga betyg tidigare har ju sökt sig vidare. Kunde inte hon.
Men hon lämnar till en betydligt mer tillbakadragen position. Ja. Det är ett stort arbete som ligger bakom det här avslöjandet som du gjorde. Hur har du fått alla att berätta?
Jag har haft privilegiet att få väldigt mycket tid att arbeta med det här. Mer eller mindre heltid i 8 månader. Och det har varit en förutsättning för när jag har varit i kontakt med fackförbund och andra så har de som har slutat fått skriva på tystnadsklausuler och känt sig väldigt rädda för vd Ann Adelssons juridiska färdigheter och hot om stämningar. Och risken att man ska ha svårt att söka sig vidare i den lilla bransch som det ändå handlar om i Sverige. Så för att få kontakt med tidigare medarbetare har jag bland annat skickat vanliga brev med post så att det inte ska plinga till i deras mailbox inne på Gudrun Sjödén i dess butiker eller huvudkontor eller på nya arbetsplatser. Och också bett personer som jobbar eller har jobbat där att tala med andra så att det successivt har blivit större och större och ge källorna väldigt mycket tid och information under arbetets gång. Dels för att publiceringen dröjde så lång tid och dels för att de skulle känna sig helt bekväma med hur vi berättade om de här händelserna.
Det känns inte som avslöjanden har tagit stopp med detta heller och Gudrun Sjödén gick ju själv ut med att hon då lämnar uppdrag som designchef, men du hade ju innan dess avslöjat att hon blev avstängd från företagets sociala medier och att det på ett styrelsemöte bestämts att hon inte skulle få yttra sig som representant för bolaget och att innan hon slutade så tog hon 3 veckors semester citattecken för att uthärda citattecken.
Ja, och här återkommer mina källor till att de upplever att väldigt mycket fortfarande handlar om hur Gudrun mår och känner. Och att det inte är så mycket fokus på medarbetarnas mående, vilket ju har varit en del av grundkritiken. Men det var sagt att vi skulle mötas i 2 tv-studios förra veckan och det ville inte Gudrun Sjödén. Hon ville inte medverka om jag också skulle vara med. Men vi fick faktiskt en intervju med henne, ett långt samtal på över en timme i lördags morse. Där hon berättade om hur hon mådde och vad hon tänkte om allt som hade hänt. Och vi hade ett bra samtal och hon fick i vanlig ordning läsa igenom sina citat och komma med lite önskemål. Vi har varit väldigt måna om att få företagets bild av det som har hänt också.
Hur gjorde tv-studierna då? Ställde de in eller körde de utan Gudrun?
De ställde in.
Vad tycker du om det, Karin Olsson? Ja. Att man som makthavare då kan välja att inte medverka och då slippa inslaget?
Ja, det är ju ett problem. Samtidigt kan jag förstå om man vill ha ett visst typ av segment och man kanske inte orkar vara principiell in i kaklet i varje del i arbetet. Men som princip är det ju problematiskt att makthavare kan komma undan och genom att inte ställa upp. Och då blir det ingen, det har jag också hört om det aktuellt, vet, man vill inte komma, nej, då ställer man in. Eller nej, man vill debattera med en person som är på exakt samma nivå som en själv, annars kommer inte ministern. Och så blir det ingen debatt. Alltså, det är ju jätteproblematiskt. Det är det.
Men måste man alltid ha en motpart? Kan inte då programledaren eller en reporter från det tv-bolaget ställa motfrågorna och ge den granskade personen sina bästa argument?
Det kan man ju naturligtvis göra, men jag antar då att man då resonerar att man vill ha Gudrun Sjödén, det är hon som är huvudpersonen, det är hon som kanske den stora publiken då känner igen. Det finns ju säkert en sån faktor med de här besluten, men jag tycker att man som redaktör bör vara lite försiktig med att ställa in såna här saker.
I april fick vi ju vara med och prata om det i SVT. Morgonstudion bland annat. Mm. Och jag tycker det hedrar programledarna att man inte körde utan mig i studion. Mm. För då insåg de själva att det är svårt för dem att ha koll på varenda detalj i avslöjandet. Och ledningen på Gudrun Sjödén försökte först få det att framstå som att vi har gjort en ny medarbetarundersökning med jättefina resultat. Så det är inget problem längre. Medan jag då kunde avslöja att nej, det var inte alls gott resultat från den här medarbetarundersökningen. Så att hellre det än att de får komma och vara härliga.
Mm. Ja. Jo, faktiskt.
Men avslöjandet har fått ett jättestort genomslag ändå. Och jag läste att Denise Rudberg skrev i Svenska Dagbladet: mitt förslag är följande. Att alla kvinnor som införskaffat Gudrun Sjödéns kläder ska få pengarna tillbaka. Oavsett när kläderna inhandlades. Bolaget omsatte 871 miljoner förra året. Det finns pengar i kassan, så det är bara att slanta upp. Sedan kan du gå i pension, Gudrun, din vd lika så. Vad säger ni om det förslaget?
Ja, det är mer roligt än praktiskt genomförbart kanske. Men det visar ju vilket symboliskt genomslag det här avslöjandet har fått. Att jag menar, här har vi liksom kulturtanten som en väldigt fin symbol för bildning och mångfald och empati. Och där hennes kläder blev en symbol för det. Och sen har då detta punkterats av Karin Sabrings avslöjande.
Som i högsta grad är ett grupparbete. Där du, Magnus, var en av de som fångade upp tipsen först. Sanna Gustafsson som arbetsledde under pandemin när man satt ensam hemma och slet med detta. Och Kai Anders Nilsson som tog över. Helena Kiefer som gjorde ut digital form. Och en massa fantastiska medarbetare här som hjälpte till. Men det som jag tycker är viktigt att hålla i huvudet är att Gudrun Sjödén är en fantastisk designer och hon har gjort ett enormt jobb de här åren med att bygga en exportsuccé där hon har hittat en helt egen kundgrupp som var bortglömd i segmentet. Och det behöver man inte ta ifrån henne, men man kan samtidigt hålla den tanken i huvudet att det är vårt ansvar att granska dubbelmoral och arbetsmiljö även om det råkar vara en senior person som företräder det här företaget.
Syntes det Gudrun Sjödén kläder på bokmässan, Karin?
Jag vet inte. Jag undrar, för att det är också att det kommer så nära när det är kläder. Någonting, det är liksom man går och har det på sig. Hennes kläder är så typiska. Man ser ju när det är hennes kläder eller när någon har försökt härma hennes stil. Hon har ju nästan skapat en egen genre. Och hur har alla de här kvinnorna gjort då? Har de brottats? Har de liksom slängt bort de här kläderna? Jag vet inte. Jag tänkte inte på detta.
Men jag ska Dennis Rudbergs förslag kan ju låta orealistiskt, men i USA är det faktiskt så att i den stora souvenirförsäljningen i amerikanska idrotter där man säljer jättemycket matchtröjor, och det ändå är frekvent att någon spelare sen hamnar i någon skandal och kanske sparkas av klubben, där är det ganska vanligt att man får byta in den tröjan mot en annan tröja eller till och med få pengarna tillbaka.
Apropå kollektioner så måste jag nämna då att det framgick också i det här hemliga avskedsbrevet som Gudrun skrev, som jag har läst, att de drog tillbaka en katalog som skulle ha gått ut här nu efter vårt avslöjande. Det var medarbetare i USA som reagerade på att den skulle kunna uppfattas som exotifierande eller rasistisk, där man hade segment om Afrika på tre sätt. Så att det ledde till att man förändrade sin kommunikation också, något som Gudrun var upprörd över när vi talades vid. Hon tyckte att det var ängsligt.
Jag förstår.
Men publiken har, apropå om man fortfarande bär kläderna, Det har vi sett i sociala medier att det har varit otroligt mycket upprörda reaktioner hos människor som har älskat hennes kläder och velat ha dem. Men hon har också en kärntrupp som jag nästan vill kalla för faktaresistens. Jag var medlem i de här grupperna men blev utkastad efter granskningen. Med gudrunistor som de kallar sig, som stylar sig själva i de här kläderna varje dag och visar hur de kombinerar plaggen och vad man kan köpa dem second hand eller på rea. Och de älskar Gudrun och vill bara ha trevligt i sina grupper. Och de har nog fortsatt köpa. Men det har påverkat försäljningen. De medgav att det var en dipp. Och direkt efter avslöjandet gick de ut med annonser om köp den här klänningen och stöd Ukraina och sånt.
Ah. Jag hade ingen aning om att den här subkulturen var så stark att de till och med hade egna Facebookgrupper.
Med tusentals medlemmar. Och de här finns i Tyskland och USA och överallt. Hon har verkligen nått ett eget segment. Men vissa har ju där då blivit väldigt besvikna på hur hon har hanterat det här. Och där har företaget gått in och rensat i Gudruns kommentarer när hon kommer i dialog med sin publik. Mm. Och också då i perioder stängt av henne från företagets kommunikationskanaler.
Och nu säger hon då farväl från sin roll som designchef med en bild från en takterrass i Soho i New York.
Hon ska flygpendla.
Det hon skriver.
I dessa klimattider.
Jag har flyttat till New York och Grand Street i Soho där jag skaffat en stor härlig lägenhet.
Ja, det var den som Martina Montelius grät över att hon nu skulle få ta sin tillflykt till.
Karin Söbring har ju en bakgrund som intervjuare också. Jag tänkte, jag tycker att när Gudrun Sjödén till slut gick med på en intervju med dig så tycker jag att ändå att det var roligt att du fick henne att prata så mycket för att hon hade ju jättemycket att säga även om det då bar emot från början med tanke på att det var du och granskningen och som avslutning så säger då Gudrun Sjödén i Karin Söbrings intervju här: vem tusan vill vara arbetsgivare idag? Frågetecken. När det finns så mycket regler och detaljer kring hur det ska vara. Jag har upplevt så många faser i detta. Från 50-talet, då regeringen satte priset på mjölk och säd för min pappa som var bonde, till 70-talet, då man mer eller mindre såg företaget som kriminella, 90-talet, då vi entreprenörer blev hjältar. Nu är man återigen en bov i Sverige när man är företagare.
Ja. Men jag tror att de här entreprenörerna, alltså de blir ju ikoner i vår tid som är på något sätt fixerade vid framgång och människor som har skapat sina egna imperium. Tänk på Ingvar Kamprad, det fanns ett motstånd där mot att jag tar till sig då hans nazistiska engagemang i ungdomen. Det var ju någonting som många inte ville höra talas om för att man hade en så stark relation till varumärket IKEA och upplevde det som något så gott och varmt och fint. Och lite samma sak kanske det är med Gudrun Sjödén då som en av liksom kända företagsledare.
Som har fått kungamedalj och utsätts till
ja,
årets
ja, att det affärskvinna. Det blir emotionellt även för kunder och ja, andra som har följt den här det här imperiebygget då. Nu kanske inte Gudrun Sjödén kan jämföras med IKEA fullt ut, det är kanske lite annan skala, men dock alltså. Så att det gör att det blir en väldigt speciell laddning i de här journalistiska granskningarna.
Och det är ju laddningen som gör att avslöjandet får sånt genomslag.
Ja. Ja, men och faktiskt konkret skillnad för människorna som arbetar där. När jag talar med dem nu så upplever de att det är lite mindre obalans i maktförhållandet till arbetsgivaren. De blir lyssnade på lite mer. Arbetsmiljöverket ska tillbaka 3 november och kolla hur Gudrun Sjödén uppfyller de här 4 kraven man ställde om arbetsmiljön. De kommer åtminstone inte undan med det här beteendet på samma sätt längre.
Och det är vi glada för. Och vi vill också säga tack för ditt grymma journalistiska jobb och tack för att du kom hit och lägga ut, Karin.
Tack snälla.
Tack.
Vilken bokmässa det var, Magnus. Alltså, alla var på så gott humör efter flera års pandemitorka. Alltså, om det inte var för den här lilla detaljen att du behövde rätta en 5 miljoner sajt för hela svenska folket så hade du också kunnat vara där.
Ja, men nu har jag så många frågor till dig. Och jag börjar med, spelade de Närmare Gud till dig i högtalarna där på mässan?
Ingen aning, jag har inte hört någonting om detta.
Men känner inte till Närmare Gud till dig ur psalmboken, jag tror den är inspirerad av Moseboken. Den går så här: döljer för pilgrim trött solen sitt sken, blir än min huvudgärd hårdaste sten, ska jag dock drömma mig närmare Gud till dig. Närmare Gud till dig. Närmare dig.
Vad är detta?
Nej, men jag tänker det vore passande. För det vet ju du, Karin, att det var den orkestern på Titanic spelade ända ner på botten. Och man har ju, alla i orkestern följer med skeppet ner. Mm. Men det finns ju på Titanic-museet, så tror jag att det finns en violin som man då fick upp. För den var då fjättrad vid kroppen vid violinisten som man då hittade död.
Jag förstår. Nej, men jag är inte alls lika pessimistisk som du angående bokmässans framtid. Man hade ju faktiskt ganska bra lyckats få tillbaka alla människor. Man hade gjort lite åtgärder. Man hade ju sänkt vissa priser, man hade en gymnasiedag och sådär. Men man lyckas ju komma upp i 82 100 besökare någonting. Och det är fullt i nivå med gamla mässorna.
Ah, säger du, jag lyssnar också på Förlagspodden varje vecka med Kristoffer Lind som startade Lind & Company som sen blev uppköpt av Nordstedt, eller Storytel va? Och har god insyn där, och sen har de Lasse Winkler i Förlagspodden som är en gammal Uppdrag granskning räv. De snackar ju om den här branschen varje vecka, och när de gick igenom bokmässan då var det färre sålda böcker än tidigare, mindre publik än tidigare och alldeles för dyrt för förlagen att vara där på grund av höga priser från Göteborgsmässan. Och så sa de också att varje dag klockan 16, då blir det helt tomt.
Ja, jag vet inte vad de var någonstans alltså. Expressen delar ju som vanligt en stor scen på våning 2 med vår kära koncernsyster Dagens Nyheter. Och det var fullt i princip hela tiden. Vi var sen och jag kände inte att det var lite folk, och där, förlagen säger alltid att det är för dyrt, ja, men det har de sagt så länge bokmässan har funnits. Om det såldes färre böcker, ja, det är möjligt, jag menar, det är klart att inflationen och oron för vinterns elpriser kanske påverkar, men de är ju lite gnälliga de där två.
Winkler hade rört sig runt mycket, och han anmärkte också på att de hade tydligen släppt in en massa gymnasieelever där för att fylla upp platserna, men då var också många i bokbranschen lite irriterade, för då fick de inte tid att göra affärer. Skur med biljettsystemet, sa Winkler också.
Ja. Det är mycket möjligt. Jag såg i alla fall en succémässa. Alla var på så himla bra humör. Alltså, allting verkade toppen, tyckte jag.
Men Karin, du lyssnar också på Förlagspodden varje vecka, men nu bortser du från den här informationen.
Ja, men Lasse Winkler, han är ju en gammal journalisträv, som du sa. Men han är väl också lite förlagsvärldens motsvarighet till Honken. Alltså medievärldens gamla journalisträv som granskar branschen. Alltså, det är,
Leif Holmqvist kanske.
Ja, Leif Holmqvist. Han har rätt, eller han hittar saker, och han är liksom på jakt efter information och drar fram grejer, men det är liksom, ibland blir det nästan rätt kan man säga. Det är lite ibland vissa detaljer är rätt, men vissa andra är inte helt korrekta kanske. Jag ägnar mig mest åt stillsamma middagar på kvällarna. En kväll med katolskt sinnade män som pratade om manlig sexualitet. Vilket fick mig att känna mig oerhört luthersk. Det var vad jag gjorde. Jag var på en middag också med förlaget Volant och deras roliga författare. Men jag har försökt göra ett jobb här, Magnus. Och för att liksom, informera dig om alla snackisar från mässan.
Ja, vad härligt. Då slipper jag ställa nyfikna frågor.
Ja, jag har försökt snoka runt. Jag själv såg inte så jättemycket spännande saker, men jag har försökt att luska lite. Jag kan börja med lite mindre festlig snackis. Jag har sammanställt en lista här alltså.
Är det från 1 till 5 eller 5 till 1?
Nej, 5 till 1. Och sen har jag en liten bonusgrej på slutet. Ja. Men jag kan börja med lite mindre festlig grej då. Och det är att det ska råda någon slags inre turbulens på Timbro. Att man vill lägga om i sin ganska ambitiösa förlagsverksamhet och satsa mer på den här kampanjorienterade verksamheten, sägs det. Den informationen kan ju komma från missnöjda människor, så man får väl ta dem en liten nypa salt. Men det vore ju tråkigt om Timbro liksom skalade ner sin mer intellektuella verksamhet. Inte minst nu när högern verkligen behöver lite av den vara när man går in i den här regeringsbildningen då med ett nationalistiskt parti. Då kanske det behövs lite idéarbete.
Man kanske är inspirerad av hur man fick makta.
Ja, kanske det. Men Benjamin Dosa som leder Timbro, han är en smartis, så låt oss hoppas att snacket från mässan om att de ska skala ner förlagsverksamheten eller göra om den på något radikalt sätt i alla fall, inte stämmer.
Okej, Karin, du säger att du har varit på stillsamma middagar på kvällarna och du börjar med en femte passin där du har Timbros inriktning.
Jag bara säger vad många pratar om. Okej, plats 4 då, en liten udda grej. Jag har fortfarande många obesvarade frågor kring det, men den är spännande. Det är nämligen att en poet försökte gillra en honungsfälla åt Expressens kulturchef Victor Malm. En ung vacker kvinna skickades fram för att flörta med honom. Men Victor bestod provet. Han nappade inte. Han fastnade inte i honungsfällan. Vet du varför? Han var så upptagen av att stå och tjafsa med fotbollsjournalisten Olof Lund om några artiklar om, ja, surprise, om fotboll. Så han märkte knappt det här försöket att försöka...
Jag tänkte att den stora förklaringen skulle vara den lyckliga kvinna som Cyklopernas land pekade ut i senaste avsnittet. Där ja. De hade publicerat en smygtagen bild på Victor Malm från Alex Schulman-premiären och tröstrapporter och beskrev att där sitter Victor Malm och en lycklig kvinna.
Ja, Victors mångåriga flickvän Kristina.
Jag vet förresten att Olof Lund och Victor Malm bråkade om 51%-regeln.
Ja, det var det de bråkade om när den här honungsfällan närmade sig.
Ja, som gör att typ oligarker eller andra rikesar inte kan köpa svenska fotbollsklubbar utan att medlemsmakten består. Och det knäppa med det är att Olof Lund och Victor Malm har samma uppfattning för det.
Ja, sånt här kan ju hända på kvällskvisten. Att man, jag tror att de diskuterade bland annat Noah Bachners reportage i Expressen om detta.
Okej, men vi har gått från Timbros inriktning på 5:e plats till en honeytrap. Så nu, jag tycker att du är på rätt
väg. Jag levlar upp här. Okej, plats 3 då. Det var att bokmässan, de har försökt förnya sig. Men det här var en stor comebacken för mässan. Så man hade startat ett nytt koncept som heter Bokmässan by Night. En slags klubbversion nattetid av bokmässan. Alltså inne på mässan. Bland annat hade Fredrik Strage en egen scen och det var flera andra scener också. De hade också en grej att man skulle ta på sig hörlurar och stå och dansa. Man skulle välja musik så skulle man stå och dansa själv tillsammans med andra som också hade hörlurar.
Vad valde du för låt då?
Jag var inte där. Men den här tillställningen blev kanske inte riktigt en succé. Alex Schulman ska dagen efter på en scen ha sagt att kvällen var som bokmässan på crack. Alltså det var så hög konstmusik och andra happenings. Ingen på scenerna hörde varandra. Ingen kunde mingla. Detta gjorde att VIP-hyllan blev totalt överbelastad. Det fanns då en VIP-svit i samband med bokmässan by night. Och där var det ju lugnare då. Men den fick stängas efter att halva festen listat ut koden till hissen och åkte dit och drack upp all gratis öl. Så VIP-avdelningen kollapsade då. Men det här var en snackis att det här bokmässan by night kanske inte föll så väl ut. Plats 2. Nu tror jag att du kommer bli nöjd, Magnus.
Spännande.
Det här handlar om Jan Gio och Sofie Lövenmark i närkontakt med varandra.
Oj!
Så här beskrev hon det själv på Twitter. Största ögonblicket på bokmässan idag var när Jan Gio ömt, länge och blött kysste min hand. Jan Gio har ju då i kolumner i Aftonbladet anklagat henne som är journalist på Doku för att vara liksom Säpos hantlangare och misstänkliggjort henne rätt så grovt för att vara någon slags suspekt låtsasjournalist alltså, eller någon som egentligen har något annat dolt ärende har ju han då implicerat och det här har ju varit en fight som har fått stor uppmärksamhet i offentligheten men jag frågade Sofie Lövenmark hur det här gick till egentligen. Och det var att Sofie passerade Gio i en monter och bestämde sig för att hon ville hälsa på honom. Så hon gick fram och sträckte fram handen och sa, ursäkta, jag vill gärna passa på att hälsa. Han hade då tagit tag i handen, kysst den en bra stund innan hon hann säga sitt namn.
Och vad blev reaktionen då?
Hon hade blivit lite ställd. Och när hon hade presenterat sig, då hade han sagt barskt, jaså. Det är så det ser ut. Men det finns ett väldigt fint slut på den här historien. När Sofie Lövenmark passerade honom dagen efter, då lyfte han handen och vinkade glatt och log. Så Sofie kände att de ändå blev lite vänner. Så det tyckte jag är fint. Här har man bråkat och beskyllt varandra för det ena med det andra. På mässan möts man och plötsligt är man två människor som faktiskt till och med kan kyssa den andra på handen och vinka glatt.
Nu har man ju förväntningar på plats 1.
Ja, plats 1. Och det handlar om en annan fest som bokmässan arrangerade. Det är tydligt att man försöker få det här till den stora mötesplatsen. Så att man kanske kan stå ut med höga priser och sånt där för att man vill så jäkla gärna vara där. Och ett grepp man tog i år var att man försökte fjäska in sig hos den riktigt unga kultureliten. På lördagen så hade programchefen Oskar Ekström bjudit in de som man tyckte var coolast och mest lovande under 40 år. Han bjöd in till, citat, en liten ovanlig middag bakom kulisserna i bokmässans hjärta för en kväll i litteraturens, kulturens, livslustens och framtidens tecken. Ja, livslusten, alltså det här är nästan lite Eyes Wide Shut-känsla av det här. Och middagen var också i kulvötterna under bokmässan. Så det var en väldigt speciell miljö, väldigt suggestiv, man var liksom som in... I ett hemligt rum nästan.
Har du uppgifter om Eyes Wide Shut företeelser där nere eller lägger du in det själv?
Nej, jag tyckte bara fick den vidden i inbjudan. jag har inga uppgifter om att det gick så långt på själva middagen. Men visst är man lite spänd att veta vilka tycker då bokmässan är de coolaste under 40?
Mm. Vilka tycker bokmässan är de coolaste under 40?
Ja, jag har hela listan.
Wow!
Jag drar den lite snabbt då, för det är ett gäng.
Jättegärna. Mm.
Soraya Hashim, profil på Aftonbladet. Jack Hildén, författare, kulturskribent på Aftonbladet. Erik Galli, producent på SVT, gjorde Under kniven.
Mm, nu börjar hända lite saker, nu lite mer laddning.
Ja, Amanda Broberg, ledarskribent bland annat. Sara Källner, författare, kulturskribent i Expressen. Nanna Olasdotter Hallberg, känd från P3, också kulturskribent i Expressen. Moa Wallin, komiker, känd från P3. Greta Thurfjell på Dagens Nyheter, eller Greta Skylt ska man väl säga nu efter att hon har gift sig med radiojournalisten och poddaren Erik Skylt. Anna Axfors, författare, kulturskribent i Svenska Dagbladet. Patrik Lundberg, författare, reporter i DN. Björn Werner, avgående kulturchef på GP. Romina Pourmokhtari, ordförande för LUF. Marcus Bornlid-Lessör, reporter DN Kultur. Michaela Blomqvist, kritiker i GP. Minna Höggren, frilansskribent. Myrna Lorentzon, kulturskribent i Arbetet. Ida Ölmedal, kulturchef i Sydsvenskan. Love Bonnier, grundare av kommunikationsbyrån 500 och kulturskribent i Expressen. Viktor Malm, kulturchef Expressen. Och Josefin Ginder, popstjärna.
Jävlar, vi har genom åren sålt jättemycket tidningar på hela listan. Ja. Så det kanske kan vara en rubrik för podden också.
Precis. Bokmässans urval till den här mystiska middagen i kulvetarna. Det är synd att man inte är ung och lovande längre så man kan bli inbjuden till sånt här.
Men en topplista. Jag saknade bara det som Förlagspodden då avslöjade i måndag, så att man hittade ett par trosor i Norstedts monter. Det hade man gärna velat veta mer om från dig som var där.
Ja. Den här middagen har faktiskt också en twist. Mm. Inte om trosor, eller inte vad jag vet i alla fall. Men de gick vidare från kulvetarna under bokmässan till en tjusig svit på Park Avenue. Du vet det här hotellet som har varit ett vattenhål för alla på bokmässan. Eller de kanske inte är det längre, för att jag hörde att de har tappat sin status lite där. Jag hörde från en person att alla coola nu hänger på en nattklubb som heter Lounges. Att det inte är Park Avenue längre som är hetast. Men i alla fall, de gick till en svit där. Och då försökte Edvin Törnblom, alltså du vet han som har Sveriges största podd med Johanna Nordström, han försökte komma in på den här svitfesten. Alltså Edvin Törnblom, om man nu vill nå unga människor, han är en av dem i Sverige som är absolut störst bland unga människor. Men han släpptes inte in. Och det sägs att han till och med använde argumentet att han är jättekänd. Men det gick inte hem. Vakterna var stenhårda.
Ja, men du berättade lite om det här tidigare när vi sågs häromdagen, Karin, och då nämnde du att Alex Schulman inte heller kommer igen.
Jag hörde det, men jag har inte lyckats bekräfta detta, så jag vågar faktiskt inte säga det. Men jag hörde ett rykte då tidigt efter bokmässan att Alex Schulman också ska försöka komma in, men jag vågar inte säga det. Men faktiskt så hörde jag att den allra trevligaste festen under mässan skedde på hotellet Pigalle. där förlaget Bokfabriken firade 10-årsjubileum. Där har varit massor med inbjudna författare och gäster. Folk hade varit så glada och det varit jättehärligt. Den enda malören var att en mycket känd upphöjd författare ska ha sagt till en lite mindre känd författare någonting i stil med detta. Håll käften, jävla bitch! Och sen hade han då funnit sig och sagt ah, nej, just det, så får man inte säga längre.
Det här måste nog vara bokmässans största snackis, för jag har hört från 2 eller 3 olika håll. Och man kan säga mycket känd upphöjd författare, och man kan också kalla honom för
ja, så kan det gå på fest på bokmässan. Sen har jag en bonusgrej, det var inte en snackis, men det var ändå en fin scen på något sätt från mässan.
Berätta.
Ja, jag var ju tvungen att åka i ottan på lördagmorgonen, alltså verkligen i ottan, eftersom kommunikationerna mellan Göteborg och Stockholm är lämna en del i övrigt att önska. Så att jag skulle ta tåget 5:05 på morgonen. Så att ja, 5:20 ungefär, då gick jag där med min lilla rullväska utanför Gotia Towers och skulle försöka hugga en taxi. Och det var inte en människa på hotellet, det var inte en människa som var där. Helt öde var det. Men så kommer det in ett gäng där som hoppar ur en bil. Och det var inga som skulle åka till T-centralen, utan det var ett gäng som kom från en väldigt sen efterfest. Och det var Demant Salihu. En känd person från denna podd. Stjärnan på SVT, tidigare Expressen, författare till den hyllade boken Tills alla dör. Han kom från en väldigt sen efterfest på Hisingen. Och jag försökte luska, vad var det där för fest? De var så väldigt mystiska. Men till slut fick jag ur dem att det var någon så här, vi var 4 personer i ett kök på Hisingen. Men det var ett fint möte. Jag var på väg därifrån och spiknykter såklart. Medan de kom glada hatten och mosiga efter en väldigt lång kväll.
Karin, äntligen kommer de nu till Expressen och det stora avslöjandet i SVT-succén Spelskandalen.
Ja, jag har hört det. Alltså, min man har begått dödssynden och börjat titta på en tv-serie utan mig. Alltså, jag tror det var så man höll igång äktenskap nu för tiden, att man pratar om tv-serier man ser tillsammans. Men han har bara gått loss och börjat se på den här själv. Och nu berättar han för mig, nu handlar det om Expressen. Men jag har alltså inte sett detta.
Ja, det är inte bara han som har sett den, utan det har varit stor publik. Men för de som missade avslöjandet som tapetserade hela Sverige med löpsedlar för 30 år sedan, eller som likt dig, Karin, inte hunnit med och se den ännu, så är det så här som SVT trailar storyn.
Förar och spela är egentligen inte så svårt. När du tror du vet hur det ska gå, så satsar du en slant.
Det finns en tipsmaffia i Sverige. Där får idrottsmän att lägga sig i viktiga matcher.
Men är inte det olagligt?
Det känns lite som att man fuskar.
Ja, men det där låter ju spännande. Jag såg också recensionerna. Jag tror Carolina Fjällborg i Aftonbladet, hon skrev att det var rolig regi och fräcka blåsningar och idiotsäker känsla för 90-talet.
Ja, det är härliga tidigt 90-talsmiljöer och det finns flera starka karaktärer, relationer och draman på olika nivåer som vi såklart inte ska spoila här. Men när Expressen griper in efter halva serien så är det ju baserat på verkliga händelser. Och hela cliffhängen i ett avsnitt då är när Thomas Malmqvist-karaktären, alltså Malmen, Expressens gamla sportchef, får tipset om spelstötarna och läggmatcherna på en toalett på Solvalla, rusar ut från travbanan, hoppar in i taxin, beställer taxin till Rålambsvägen, och Karin, det är ju på baksidan här, ja, av studion vi sitter nu, rusar upp på redaktionen, och man i slutet av avsnittet som cliffhanger zoomar in Expressen-skylten på skrapan här ovanför oss.
Ja, magi, jag ryser. Hur kan jag inte ha sett detta? Alltså, skandal.
Och sen får man då frossa i karaktärerna Thomas Malmqvist, Malmen, sportchefen, och Bo Strömstedt, den då legendariska chefredaktören.
Om du ska med måste de vara klara nu.
Ja, de får vänta.
Ni får hålla den. Jag håll den! Vad säger du då?
Kom in.
Hallå, vi måste gå i tryck nu.
Ja, hej, hej. Den ska på löpet.
På första sidan.
Tack.
Och säg till sättan att göra en bord i fel stil runt om, så att den framstår för vad den är.
En begravningsruna över hela jävla Sportsverige.
Stämning, måste man säga.
Ja, det är Thomas Malmqvist och Bo Strömstedt, karaktärerna då som diskuterar, ska vi våga köra det här? Och sen ligger man på från tryckeriet via nattchefen till chefredaktören att ni måste bestämma er, vi måste gå i tryck nu. Och Strömstedt säger att ni får vänta. Och de har faktiskt nailat de här scenerna helt perfekt.
Det var så det här var på den gamla
tiden. Jag var inte med i spelskandalen natten, men när det handlat om att trycka saker i tidningen så vid deadline. Och det har funnits, jag ska inte säga en osäkerhet, men man kanske har finjusterat det sista och ibland stämt av med jurister och en sista koll med reportern och en sista koll på den bombastiska första sidan innan man går till tryck. Det är exakt så där var det på tidningstiden.
Men det är väl de där ögonblicken som gör att tidningsjournalister ändå orkar hålla på. Men att tidningslivet är ju rätt jobbigt. Alltså folk är ju hela tiden. Man ska dra fram grejer. Vissa vill att man inte ska dra fram. Och folk har starka känslor och det är debatter och åsikter. Det är ju skitjobbigt tidningslivet. Men de här ögonblicken, de är ju då, vad ska man säga, rewarding. Eller hur?
Ja, men också förr i tiden när man då satte igång pressarna och sen körde ut tidningen över hela landet dagen efter och alla då pratade om vad som stod på löpsedan. Nu idag så går det ju mycket snabbare. Då kan vi trycka på en knapp och komma ut i mobiler hos miljoner svenskar mycket, mycket snabbare. Men det får väl ändå, det är ändå inte riktigt samma sak idag, Karin, för det är så himla stort brus och alla stories går över så snabbt.
Ja,
då ägde ju spelskandalen i ett år efter då att Strömsen sagt till, vi kör.
Ja, det är ju en debatt nu i Mediesverige om att drevet är dött. Medierna tog upp detta med Martin Schori, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet, nu härom veckan. Att medier följer inte upp varandra stories längre. Man är så himla fokad på att man ska själv sätta agendan och skapa inlåst material som kunderna vill betala för och så vidare, så att man står inte och bankar på dörren hos makthavarna som inte vill svara. Man följer inte upp, så att även rätt stora avslöjanden dör ut rätt så fort.
Ja, man kanske inte ens hinner ut till makthavarna innan storyn har blåst över för nästa sak har kommit.
Nej.
Man pratade om att det var så Donald Trump klarade sig igenom sina 4 år, för det kom alltid en ny värre skandal, så han kunde hoppa vidare från tuva till tuva utan att falla ner.
Ja, bisarrt.
Men jag tänker att det kanske också är för att vi nu söker mycket av det förväntade. Jag menar, Kalla fakta-avslöjandet har vi pratat om partibidragen och hur man var beredda att smussla och vara minst i gråzonerna och kanske ännu längre ut för att ta emot pengar. Men jag gissar att det bygger på att man hade en tes om det här kan du tänka sig att partierna smusslar om.
Ja.
Och sen åkte man ut och tog man reda på det.
Jo, så var det väl. Man testade en idé och den visade sig stämma.
Ja. Jag tänker att förr i tiden så kanske reportrarna hade lite mer tid och möjligheter att själva söka kontakter av allehanda sort. Och då råkade på saker som man liksom aldrig hade kunnat tänka ut i startfasen. Ungefär som det då Thomas Malmqvist, åtminstone enligt spelskandalen, dramaserien, befann sig på en toalett på Solvalla med en professionell spelare i båset bredvid och fick tipset om läggmatcherna. Jag menar, idag är det ju så effektiviserat på redaktionerna. Jag menar, vi ska nå öppen trafik till sajten. Vi ska sälja våra premiumabonnemang. Vi ska fortfarande få ut en papperstidning. Våra reportrar ska göra tv. De ska chatta, de ska twittra. Så att även om vi jättegärna tar emot stora avslöjanden outside the box, så är det kanske inte så många reportrar som har tid att röra sig där idag.
Nej, att knyta kontakter på oväntade ställen och få den där informationen. Kanske är ett pris man betalar för den här moderna redaktionslivet.
Och det är också många fler vettiga, effektiva reportrar som är journalister idag. Jag tycker det är jättestor skillnad på Expressen idag gentemot de dårar som jobbade när jag kom hit i slutet av 90-talet. Och jag menar, med allting man ska göra och man ska nå ut och leverera i alla kanaler, så är det ju av naturliga skäl som många reportrar tillbringar jättemycket tid, om inte vid skrivbordet så åtminstone med sin dator eller mobiltelefon. Och det leder väl till att också att branschen fostrar färre som rör sig runt och i sådana miljöer där man kan komma i kontakt med information som är helt banbrytande, som man aldrig kunnat tänka ut från början.
Nej, det kanske är så. Jag tror att man, om man är en duktig person som sitter och lurkar på en massa konstiga forum framför sin skärm och rör sig i spännande miljöer på det sättet, kan man nog fiska fram en del. Men...
Du tänker på Max V. Karlsson?
Ja, men det blir ett exempel.
Dagens BTC-reporter.
Precis. Men jag tänker att det här med Solvalla, då, det var där han fick tipset. Där hade ju ändå du kunnat vara... Magnus, jag tror att kalla dig travgubbe här i något avsnitt, vilket inte föll i god jord.
Ja, gubbe slår man ju ifrån sig, men trav, det välkomnar jag. Och när du var på bokmässan i helgen så var jag ju faktiskt på Solvalla.
Ja, men det kan du se. Du var på Solvalla, jag var på bokmässan. Det är väldigt kongenialt med våra personer här.
Kvällstidningar är kontraster. Nej, men jag har en häst faktiskt som jag äger tillsammans med två kompisar och tränar. Den kom tvåa i svenskt travkriterium.
Wow,
det är ett jättestort lopp. Helt otroligt såklart. Och du har ju sagt, Karin, att du gärna skulle vänga på till Solvalla. Eller skämtar du med mig då?
Nej, jag var mycket, mycket allvarlig. Jag har aldrig varit på trav. Och jag är uppväxt i en miljö där ja, men du vet, spel och tärning var djävulens gärning. Så att jag är inte så bevandrad i sådana här miljöer. Mm. Så jag skulle tycka det var jättespännande att få en guidning.
Ja, nej, men vi bokar. Men kanske blir ju än mer inspirerad när du väl ser spelskandalen, för det är väldigt mycket Solvalla-miljöer där. De har verkligen fångat de olika skikten på Solvalla och hur huvudrollsinnehavaren Bosse Lundqvist, och jag ska återkomma till honom, det är faktiskt en kollega till mig och dig, Karin, tar sig då upp i hierarkin från nedervåningen med småspelare och även smågangsters då, till de finaste borden med champagne på högsta våningen på Solvalla. Och det är flera etage där och varje etage är ett litet snäpp upp.
Vilken otrolig bild av klassamhället. Man kan alltså röra sig genom alla skikten en dag på Solvalla.
Verkligen.
Och det låter som någonting man kan skriva en kulturresa om sen. Men var satt du någonstans?
Ja, men jag satt faktiskt högst upp. Men det var ju tack vare vår häst Bengan då, som var med i det fina loppet. Men också är man lite sugen på vad det är. För det är ändå där man får den allra bästa informationen. Man får information på alla nivåer. Men det mest spännande händer där uppe. Och nu var jag faktiskt lite besviken på att vår häst Bengan blev tvåa. Jätteknäppt såklart, eftersom han var superduktig. Men jag kanske är lite vinnarskalle ändå, Karin. Ja, vad tror du?
Skojar du?
Och den här besvikelsen över andra platsen gick faktiskt inte helt över, för jag såg på Facebook igår att Aftonbladet legendaren Kalle Ljungqvist ägde hästen som kom trea.
Jaha,
jag hade ingen aning om det.
Vinnare var Aftonbladet. Ja. Kalle Ljungqvist, det var han som drog igång Aftonbladet.se en gång i tiden, va?
Ja, verkligen. Mm. Och han rör sig fortfarande på redaktionen, tror jag ibland. Han är så omhuldad och upphöjd. Och han skriver sitt inlägg om hur fantastiskt det var att bli trea i det här loppet. Och det var ju Kalle Ljungqvist, som du sa, som tog in Aftonbladet på internet i slutet av 90-talet och sedan var även drivande och började ta betalt på nätet. Så jag tänker att han slog oss med Aftonbladet in på nätet, men min häst var före hans i mål i svensk travkriterium.
Ja, låt det förebåda en framtid där Expressen går om Aftonbladet även i mobilsajten.
Bengan leder vägen.
Men spelskandalen, ska vi inte återkomma till den, alltså SVT-dramat, hur bra är den då?
Ja, miljöerna har de som sagt satt perfekt. Dels scenen på redaktionen, Thomas Malmqvist trenchcoat, Boströmses rum, stämningen vid deadline. Och sen har de även satt de här spelmiljöerna väldigt bra. Och jag hörde en spelinsider som gnällde kring detaljer här. Det var ungefär så här. De sa att Baltic Borgia blev 3-3. Det blev ju 2-2. Det var liksom ett klagomål på det här. Och det var i en av de här första läggmatcherna. På den nivån okay. Är det.
Men hur nära sanningen håller sig serien? Ligger de nära det som faktiskt hände? Eller tillåter de sig en stor poetisk frihet?
Ja, men det är ju en dramaserie som du säger. Och inte en dokumentär. Men eftersom jag har fötterna i både spelvärlden och och tidningsredaktionerna, så är väl min bild att de förhåller sig till det som har gått att bevisa tydligt i efterhand. Bandylaget Baltic, Sveriges bästa lag under många år, de la sig upprepat för att tjäna pengar. Och en av spelarna i Baltic erkände anonymt så fort preskriptionstiden gått ut efter 10 år. Och gav ju då bekräftelse till Expressens avslöjanden. Och där kan ju jag tycka att fler av de här idrottsstjärnorna nu efter 30 år borde lägga korten på bordet. För det här är idrotter som sen har fått jätteupphöjda positioner inom bandyn och inom media i vissa fall, kopplade till bandyn. För det var inte bara en match som Baltic förlorade medvetet om Expressen avslöjade, utan det var flera och många spelare inblandade.
Men vadå, även efter 30 år så ville man inte säga hur det var?
Nej, det här var ju en sån enorm story för 30 år sedan att den väl satt väldigt djupa spår i de som var med då och kanske även i de som kom undan.
Ja, det kanske är så att det är aldrig för sent att förstöra ett gott rykte. Så att även fast det har passerat så lång tid så vill man inte fläcka ner sig med detta om man kan undvika det.
Däremot är det fortfarande höljt i dunkel vad gäller Västra Frölundas hockeymatcher, som också var en del av spelstöten, vad som egentligen hände. Och den journalistkollega till oss, huvudrollsinnehavaren Bosse Lundqvist, som sitter på många av svaren, han har aldrig gett dem fullt ut.
Men vänta nu då. Det är inte bara Expressen-journalister inblandat här, utan det är en journalist som heter Bosse Lundqvist på Piteå-tidningen. Som
ja, precis. Det är Thomas Malmqvist som avslöjar skandalen. Det är Bo Strömstedt som publicerar, båda från Expressen. Men Bosse Lundqvist, som är i högsta grad inblandad i spelskandalen och sedan i många år då varit journalist på Piteå-tidningen, är förebild för hur sin havan, som då också bär hans namn och ligger bakom blåsningen och är med från början till slut i den här
serien. Men han var
serien.
En skurk då, så att säga.
Ja, om det är så svart eller vitt. Du får väl se spelskandalen, Karin. Men hör här också hur han uttalar sig om spelskandalen idag i Travpodden.
Om jag bara gör en bedömning, kanske 15% kanske handlar om händelser som de har plockat ut, som de facto har hänt. Och sen då är det 85% kanske fiction. Jag vet ju att jag utsett slutresultatet. Anton Berg som producerar podden, han ringde upp mig en gång när jag var ute och skottade snö här i Piteå och sa, du, jag vill bara ha en kommentar, jag vet allting. Jag sa, jag tror inte du vet ett skit, så jag svarade han. Och han ringde upp en gång, han ringde upp två, han ringde upp tre. Det slutade med att jag sa att jag ville ha en kommentar om Thomas Malmqvist, hur enormt skicklig journalist han är och den typen av journalister finns i ett längre och si och så. Här klippte de ju bort i och för sig, men i det här fallet hade han fel, två av tre svariga, vad heter han, Anton Berg i podden. Och som jag sa, den här podden, man kan ju tycka att han är riktigt, riktigt bra. Jag vet att han är värdenomerad Anton Berg, men i det här fallet var han lite ut och cykla. Man kan ju säga så här, om man vill vara riktigt, riktigt krass och kritisk, att Svenska Spel hade, eller Tipstjärn som heter där, de ville ha en sanning, Expressen ville ha en sanning och myndigheterna, polisen och så ville ha en sanning, och den riktiga sanningen passar nog ingen av. Nej, det skulle jag vilja säga, att den har inte kommit fram i alla de här universitets... det är ju de som har skrivit uppsatser om det här. De som har skrivit, jag vet inte hur mycket som är skrivet om det här. Men jag skulle vilja säga att det är ingen som har varit nära sanningen.
Kommer sanningen komma fram, tror du?
Ja, det tror jag.
När då?
Ja, vi får ju se vad som händer nu. Ja, vi får ju se vad som händer med den här tv-serien.
Ja, Bosse Lundqvist som låg bakom de här spelstötarna, han bekräftar ju spelskandalen i ena meningen, samtidigt som han i andra meningen säger att en hel del inte stämmer, och i en tredje mening säger att sanningen inte kommer fram, men den kanske kommer att komma fram.
Ja, det var oerhört luddigt. Jag fattar ingenting. Vad pratar han om? Det var väldigt
mystiskt. Jag tror att det handlar om
mystiskt.
Baltic lade sig Frölunda eller inte för pengar. Men jag tyckte framförallt att Bosse Lundqvist kändes inspirerad av den här personen.
Du skriver under på meningen, visst fan var det jag som sköt, ja, men de kan aldrig fälla mig för det, vapnet är borta.
Ja, just det, men det där har vi talat om tidigare idag, och jag har aldrig någonsin uttryckt mig så med en svordom. Visst fan var det jag som sköt.
Men om vi då skulle, om vi tar bort svordomen, du hade ju möjlighet att ta bort den då innan du skrev på, men...
Jo, men jag är inte så intresserad av att sitta och ta bort.
Nej, men Christer, det handlar ju inte om svordomen, det handlar om innehållet i den här. Det är ju alltså ett erkännande.
Ja, det kanske är det. Ja, det vet jag inte om det. Jag hänvisar till professor Lidberg. Jag säger att det är psykiatrins utmärker.
Ja, det var Christer Pettersson som för Robert Aschberg både erkände att han släckt Palme i ena meningen men tog tillbaka åtminstone svordomen i nästa, men ofta sa varken eller. Jag har inga liknelser i övrigt såklart mellan den en gång misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson och den skicklige travspelaren och journalisten Bosse Lundqvist, förutom då att båda är väldigt skickliga i att år efter år hålla liv i spänningen kring en story. Vad hände egentligen? Och ibland säger jag A, ibland säger jag B. Och oftast så förstår man inte riktigt vad de har sagt.
Ja, det är en konst att både dementera och bekräfta samtidigt. Det är uppenbart.
Ja, Palmemordet och spelskandalen. Det är mycket Expressen i båda. Vilka nyheter och avslöjanden idag tror du att det görs dramaserier om 30 år framåt?
Oj, ja du. Men ja, alltså jag skulle ju vilja se en film om SDs framväxt som börjar med järnrören på Kungsgatan. David Bas, Expressen avslöjande. Där de går Kungsgatan fram och skriker hora och viftar med järnrör eller aluminiumrör som alla ilskna mejlskrivare påpekar när man tar upp detta. Men tänk dig en film som börjar med den scenen eller en dramaserie och sen skildrar Jimmy Åkessons väg till makten.
Ja, vilka tidsbilder från 2010-talet. Jag tror i alla fall att det inte blir tv-serie om 30 år om de idéer som chefer eller andra tänker ut i ett rum och sedan får man dem bekräftade av en uttänkt tes. Då är det nog större chans om du hänger med ut till Solvalla nästa gång.
Vi måste boka in det här, Magnus. Solvalla besöket.
Ja, men det är spikat, Karin. Och det här var veckans avsnitt av Lägg ut med produktion och teknik av Johan Ljungqvist. Vi hörs nästa vecka.
Hej då, ha det bra.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.